Okej, ska vi be en bön tillsammans? Helige Ande, nu tackar vi dig för att du är här ikväll. Och för att ingen som har kommit till den här kyrkan den här kvällen är här av en slump, av en händelse. Utan vi är alla här för att du ville att vi skulle vara här. Du har någonting att säga och du har någonting att göra. Och nu ber vi dig, Helige Ande, säg det du vill säga, gör det du vill göra och gör oss alla lite mer lika Jesus. I Jesu namn. Amen. Okej, hej hej! Det blir inte mycket mer norskt än så ikväll. Det är ungefär det jag kan. Jag kan tre ord på norsk. Jag kan halleluja. Jag kan amen. Och så kan jag kvick lunch. Men det blir inte en speciellt lång predikan av det. Så jag kör svenskt här ikväll. Och så får vi hoppas att det går bra. Väldigt roligt att komma hit till Philadelphia-menigheten den här kvällen. Grattis på 100-årsdagen! Ni ser ovanligt friska och fräscha ut för att vara 100. Det måste jag säga. Jättehärligt för mig att vara här och tala till er den här kvällen. Och för de nu som inte har en aning om vem han är, svensken som står där uppe. Jag heter Joakim. Några saker om mig bara så att du lär känna mig lite mer. Jag är gift med min kone. Ja, kom igen. Det är bara jag i hela världen som är gift med min kone. Så det är viktiga saker. Jag är också stolt far till två döttrar. Evelina som är 26 och Julia som är 24. Och Julia där till höger som har det långa ljusa håret gifte sig för 2 år sedan. Och för 6 månader sedan så födde hon en son och det gör mig till bäste far. Oh! Brand new face of my life. Lilla Sion Alexander is now my pride and glory. Och förutom att jag är härligt frälst då, gift med Maria och pappa till Evelina och Julia och bäste far till lilla Sion, så är jag också pastor i en fantastisk menighet som heter Livets ord i Uppsala, Sverige. Och nu delar jag in den här skalan här ikväll i 2 delar. De som har varit och hälsat på Livets ord och de som inom kort kommer att åka och hälsa på Livets ord i Uppsala. Du gör bara så att du tar Svinesundsbron som du åker över när du ska köpa godis. Och så fortsätter du bara rakt fram. Så kommer du till Uppsala. Efter några timmar. Och där finns vår församling. Och är det så att du har möjlighet så kom gärna förbi. Gud gör riktigt, riktigt härliga och spännande saker. I vår menighet och i vårt arbete. Så det är ju jag i några korta drag. Jag är jätteglad att vara här. Och är det så att du skulle vilja hålla kontakten. Höra lite mer om vad som händer i vårt arbete på Livets ord. Och utöver världen så finns vi på sociala medier. Du kan haka på det om du vill. Det är så härligt att vi menigheter inte behöver vara åtskilda längre. Utan vi kan hålla koll på varandra. Och vara med och tacka Gud för allt som händer på de olika delarna av kristenheten. Men jag ska inte tala om mig själv ikväll här. Jag ska tala om dig och om Jesus. Det är hela min predikan ikväll. Jag blev kristen när jag var 16 år gammal. Jag kom in på ett sånt här möte. Jag satt längst bak för jag blev dit lurad. En god vän sa att det var party. Och efteråt så sa jag, vi måste ha prat om hur man definierar party. Och där bak satt jag och undrade vad i all världen jag hade kommit någonstans. Men så stod det en man här framme, ungefär där jag står nu. Och så talade han om Jesus. Och jag hade hört om Jesus, jag hade växt upp i ett kyrkosamfund. Men jag hade aldrig hört om det han talade om. Att man kan ha en levande, egen, personlig relation med Jesus. Att Gud ville ha med mig att göra. Och i slutet av den kvällen så gick jag fram. Jag gav mitt liv till Jesus, blev fylld av den helige ande. Och jag har aldrig ångrat det en enda sekund av mitt liv. Ja, eller hur? Inga halva applåder här. Antingen så applåderar vi eller så gör vi det inte. Sedan dess har jag fått åka runt över hela världen genom Guds nåd och träffa så många härliga människor och sett så mycket underbart som Gud gör. Och när jag har träffat de här olika människorna så har jag lagt märke till att det finns människor ute i alla länder som förändrar världen. Och jag börjar tänka nu på gamla dagar, gammal som jag är. Hur är det med de här världsförändrarna? Vad har de gemensamt? För jag har mött dem över hela världen så det handlar inte om nationalitet. Jag har mött dem i alla åldrar så det handlar inte om hur gammal man är. Jag har mött dem i alla samfund så det handlar inte om kyrkokultur. Men till sist har jag lagt märke till att det som det handlar om, det som gör en världsförändrare till en världsförändrare för Jesus, det är några ord som världsförändrarna säger. Och det är det jag vill tala med dig om här ikväll. Vad världsförändrare säger. Och det här är inte bara ord som de repeterar som någon sorts mantra. Men det är mera ord som står för inställningar och värderingar och passioner i deras liv. Och den allra första ordet jag vill tala om här, som är kännetecknar alla som förändrar världen för Jesus och inte bara sitter på läktaren och tittar på när detta sker, det är ordet ja. Visst heter det så på norsk? Säg ja. Ja, vad skönt att kommunicera här ikväll. Det står i andra Korinterbrevet kapitel 1 och vers 19. Att Guds son Kristus Jesus, han som blev förkunnad ibland er av oss, han var inte ja och nej, men jag har kommit genom honom. Den kristna tron är Guds stora ja rakt in i den här världen. Den är Guds stora ja in i den här världens orättvisa. Guds ja in i den här världens mörker. Den kristna tron säger ja, den säger ljus, den säger liv. Och människor som förändrar världen har samma inställning. Även om saker ser omöjliga ut så säger de sitt ja rakt in i den situationen. Och för att göra det så behöver man en viss inställning. Du behöver få upp ögonen för vad det verkligen innebär att Jesus är uppstånden från de döda. Det är inte en historiskt faktum bara som skedde för 2000 år sedan. Det är en levande verklighet idag. Det är någonting som angår dig och någonting som du kan leva i genom den helige ande som bor i dig. Många gånger gör vi misstaget att vi bara säger ja till Jesus när vi upplever att han är där. När vi känner, vi får goosebumps och vi är omslutna av en härlig Jesus-atmosfär. Då säger vi ja. Men vi behöver komma till den punkten. Och Skandinavien behöver sådana människor som säger ja oavsett hur du känner. Oavsett hur det ser ut. Oavsett vad du står i just nu. Jag kommer ihåg, jag berättade på förmiddagsmötet här i Philadelphia kirken om ett tillfälle när jag var ute och flög och åkte till Färöarna. En liten ögrupp ute i Atlanten. Jag tror att de består av all den jord som blev över när ni borrade alla era tunnlar här i Norge. Och jag skulle predika en påskkonferens och jag skulle tala två möten samma kväll och jag var på väg nu i planet och det skulle landa på eftermiddagen. Och bredvid mig sitter en stor berusad färöisk man. Han var berusad redan när han klev på och han blev bara mer och mer berusad ju längre flighten gick. Och nu måste du förstå, det här var en flight som gick från Sverige till Färöarna. Och nu ska jag tala om för dig hur svenskar fungerar. När människor börjar prata väldigt högt runt omkring en svensk så tystnar svensken. Och det gjorde att den här färöingen, han hade en solo-performance inne i flygplanet. Han pratade och berättade för alla om sitt liv och sin familj och allt vad han tyckte och tänkte om olika saker. Och hela det svenska planet var alldeles tyst och lyssnade på honom oavsett man ville eller inte. Jag satt bredvid och jag gillade det inte. För jag satt där och skulle förbereda mina möten. Jag satt och läste Bibeln och var helig. Och bredvid mig sitter han och pratar och slår ut med armarna och slår till mig hela tiden så här. Jag blev mer och mer irriterad. Nu kanske du tror, Joakim, han kände säkert stor nöd för mannens frälsning. Jag kände ingen nöd alls. Jag bara kände, nej Gud, ta bort honom. Men så rätt som det så kommer kaptenen ut på interkommen. Och så säger han så här. Mina damer och herrar, vi har tyvärr fått information om att det är storm över Färöarna och vi kan inte landa. Vi måste åka till Skottland, sova över och nästa morgon flyga ut igen och hoppas att det har klarat upp då. Och jag tänker, nej! Jag ska ju preka två gånger den här kvällen i Färöarna. Stackars menighet, nu måste de ordna med ersättare och allting. Men min lilla reaktion, min inre reaktion var ingenting emot min fulla färöings reaktion. Han slog ut med båda armarna, slog till mig. Och sa, nej! Du måste landa! Ungefär som piloten där framme skulle sagt, ja men då så, okej, då landar vi. Så börjar jätte jättehögt tala om, jag måste hem. Jag har sagt till min kone, jag kommer hem ikväll. Nu landar du. Och så rätt som det tystnar han. Och så tittar han på mig som sitter bredvid och läser Bibeln. Och så säger han så här, nu må du be. Och jag tänkte, vad i all världen, vad är det som händer här? Det är ju helt fantastiskt vad ni gör när svenska predikanter kommer. Så där sitter jag då, om det är möjligt att få attention tillbaka hit. Där sitter jag och min fulle färöiske man sitter bredvid här nu och säger, nu måste du be. Och jag tänkte, vad gör jag nu? Jag tänker, vad i all världen ska jag svara på den här frågan? Och så säger jag till honom, nej, det gör jag inte. Jag ber bara om du ber med mig. Och då tänkte han ett tag och så sa han, nej, jag tror inte på Gud. Jag tänkte, det var intressant att han vill att jag ska be till en Gud som han inte tror på. Men så tystnade han ett tag och tänkte, och hela planet lyssnar till den här konversationen. Och så säger han så här, om vi ber, kommer vi ner då? Och det är där någonstans som jag inser, nu kan jag ta två vägar här. En av två vägar. Antingen kan jag chicken out of the situation och säga någonting om att Gud verkar på mystiska vägar och man vet aldrig, man kan be men da. Eller så kan jag säga ett ja in i den här situationen och våga lita på att Gud är med mig när jag säger ett ja. Och det här låter så lätt när vi predikanter säger det, men det är inte alls lätt alla gånger. Man bara måste göra det ändå. Och jag letade desperat efter någon form av inre ledning. En hög röst på insidan av mig som sa, ja Joakim, säg att ni ska be så kommer ni ner. Jag kände ingen gåshud, fast ingen så eldskrift på flygplanets inre vägg. Jag fick bara ta ett djupt andetag och säga, ja. Om vi ber så kommer vi ner. Käre Jesus. Vilket sus genom hela flygplanet. Och så böjde han sitt huvud och sa, ja men då ber vi. Och så slog han ihop sina händer och så böjde han. Och jag la handen på honom. Och så bad jag länge och väl. Och jag bad för hans själs frälsning. Och jag bad för alla möjliga saker jag kunde tänka mig. Och så säger jag, och så ber jag att vi ska komma ner ikväll i Jesu namn. Snälla. Och så säger jag amen. Och han sa amen. Woho! Och det var nästan som hela planet sa amen. Men det gjorde de inte. Och jag lovar dig, det gick några sekunder. Och så kommer kaptenen ut på intercomen igen och säger, mina damer och herrar, vi har just hört att stormen har lättat över Färöarna och vi kan komma ner igen. Hela planet gjorde precis som ni gjorde nu. Och min fulle färöiske vän vände sig om till mig så här. Och så lyfte han upp handen och så gjorde vi en Holy Spirit high five. Ibland måste man bara säga ja. Du kanske inte har alla pengar på banken. Du måste säga ja i alla fall. Du kanske inte har alla indianer i kanoten. Du måste säga ja i alla fall. Du kanske inte har allt det där som du hoppas att du skulle ha. Men du måste säga ja i alla fall. Det är så man förändrar världen. Kom igen, kan vi applådera lite grann. Och tacka Jesus här ikväll. Låt mig introducera dig för fyra tjejer från back home. De här fyra jäntorna. Fantastiska, underbara tjejer som jag är så stolt över. De är mellan 13 och 15 år gamla. Och de här fyra jäntorna bestämde sig för att de skulle börja be att Gud skulle göra ett mirakel på sin skola. Och de bad och bad och bad och bad och bad. Träffades flera gånger i veckan. Och bad att Gud skulle göra ett under som skakade hela deras skola. Och så en dag så får de bönesvar, men på ett annorlunda sätt än vad de hade tänkt. Hon längst ut till vänster står och packar ihop sina böcker vid skoldagens slut och gör sig redo att gå hem. Och då kommer plötsligt en gutt fram till henne. Arrogant attityd. Och säger så här, du! Är du en sån här kristen? Som om vi vore en utrotningshotad art. Och hon säger, ja. Ah, säger han. Är du en sån här kristen som tror att Gud kan bota sjuka? Nu börjar det bli jobbigt. Hon säger, ja. Aha! Nu är det så här, jag har haft migrän, huvudvärk hela dagen. Och nu ska du be för mig. Så får vi se om det här fungerar. Och hon tittar sig omkring och det finns ingen utväg. Det finns ingen ungdomspastor som kan hoppa in och ta över. Det finns inte ens någon som kan spela lite soft på keyboarden i bakgrunden. Det finns ingenting av det där som brukar finnas i slutet på härliga möten. Utan det är bara hon och hennes kalla, hårda skolmiljö. Och denne Gud som vill ha förbön. Egentligen inte för att bli frisk, utan för att bevisa att det här inte fungerar. Och hon sa ja. 14 år gammal. Hon tar tag i hans händer och hon ber, käre Jesus. Nu ber jag dig att du ska göra ett mirakel här och nu i Jesu namn. Amen. Och när hon säger amen så rycker han till. Och så frågar han, hur gjorde du det där? Och hon säger, gjorde vad då? Och han säger, när du sa i Jesu namn amen så försvann huvudvärken på en gång. Hur gjorde du det där? Och jäntan växer 2 meter. Nästa dag så var den här gutten skolans bästa evangelist. Han berättade för alla och deras bästemor att på den här skolan går 4 jäntor och när de ber händer saker. Och på denna vanliga svenska skola så började köer formas av människor, ungdomar, elever som ville bli botade av Jesus. Och de här 4 jäntorna bad för sjuka hela dagen. Och den dagen gjorde Gud minst 3 dokumenterade helande mirakler. En gud som hade en förslitningsskada i sitt knä efter att ha spelat fotboll. Jag vet att ni inte kan så mycket om sånt här borta, men det finns en. Jag säger bara Zlatan Ibrahimovic, vilket land. Ja. Han kunde börja gå helt normalt utan att halta det minsta. En jänta kunde ta av sig sina glasögon och hade sin syn återställd. En jänta var allergisk mot frukt och nötter. Hon fick förbön och så sprang hon till skolans kafeteria och åt frukt och nötter. Det var ingen som sa att hon skulle göra det, okej? Okay? Okej, okay? Hon bara fick förbön och gjorde det spontant. Hon var fullständigt botad. Som ett resultat av den här vågen av mirakler som hände på den skolan så gav ungefär 35 elever sina liv till Jesus Kristus och blev frälsta. Det handlar om att säga ja! Det handlar om att leva med en aktiv tro på att Jesus inte bara är en historisk person i en bok som skrevs för 2000 år sedan utan en levande verklighet här idag. Och när vi sätter tilltro till det och säger ja till det, det är då vi kan bli världsförbättrare för Jesus. Det andra ordet jag vill tala om här ikväll, efter ja, det är ordet nå. Det är den norska versionen av grundtextens nu. Det står i domarboken om en ung man, en ung gud som är ungefär 16 år gammal som heter Gideon. Gideon var övertygad om en sak och det var hur svag han var och att han inte räckte till. Till honom kommer en Herrens ängel. Och i domarboken 6:14 så står det. Då vände sig Herren till honom och sa. Gå så stark som du är så ska du frälsa Israel av midjaniternas hand. Har jag inte sänt dig? Gå så stark som du är. Vi måste lära oss det här. Ängeln säger inte gå så snart du är stark nog. Utan han säger gå så stark som du är just nu. Gör någonting med det du har här idag. Idag är frälsningens dag. Jag möter kristna som tänker att en dag ska jag få ta emot en smörjelse som kommer att lösa allting. En dag ska jag bli andligt stark. En dag ska jag få ordning på de här områdena i mitt liv där det brister. Och så lever de i en osäker framtid. Det är inte det Gud ber dig om. Gud ber dig att ta ett litet steg idag. Och säga idag är frälsningens dag. Nu är ordet som behöver ringa i våra hjärtan.
Låt mig introducera dig för en av mina församlingsmedlemmar hemma på Livets Ord i Uppsala. Så här ser han ut, han heter Jonathan. Jonathan är 11 år gammal och han har Downs syndrom. Jag vet inte hur det är i Sverige, hur det är i Norge, men i Sverige så är inte de här barnen önskade. Alla gravida kvinnor erbjuds ett test som kallas kubtestet för att ta reda på om barnet de väntar har Downs. Och om det har det så aborteras över 70% av de här barnen. Budskapet till de som föds, det blir att du inte är riktigt önskvärd i det här samhället. Och jag tror att vi som är kristna behöver säga någonting annat än det. Vi behöver säga att inför Guds ögon så är alla exakt lika mycket värda. Och alla har exakt samma rätt att födas och leva och dö och uppfylla Guds plan för deras liv. Och jag är så glad, en av våra 7 skolor på Livets Ord i Uppsala kallar vi för Emanuelskolan. Det är en skola för barn med speciella behov. Och det är vår pride and joy. Det är vår kronjuvel. Emanuel, han går på Emanuelskolan. Eller Jonathan, förlåt. Han går på Emanuelskolan. Och här om året så var han nere på stan och gjorde det vi kallar för stadsträning. Det är när han och en lärare är ute på stan och så får barnen lära sig att gå över ett övergångsställe och gå in i en affär och köpa saker och så. Och Jonathan gjorde sin stadsträning och så rätt som det är, mitt på Stora torget i Uppsala, så stannar Jonathan och så börjar han sjunga. Och han sjunger en sång om att det finns ett träd i hans trädgård som är 100 år gammalt. Precis som Philadelphia-kirken i Oslo. Och läraren blir förvånad. Hon har aldrig hört honom sjunga den här sången någon gång. Och vet inte riktigt varför han sjunger den där och då. Mitt på Stora busstorget. Men hon står och tittar på. Rätt som det kommer en kvinna fram till läraren. Hon gråter. Och hon frågar, varför sjunger pojken den sången? Och hon säger, jag har ingen aning. Då berättar hon att den här kvinnan har övervägt att ta sitt eget liv. Hon har kommit fram till en punkt i sitt liv när hon inte har någonting mer att leva för. Men nu, den där morgonen, samma morgon, hade hon bett sin första bön till Gud någonsin. Och så här bad hon. Gud, om du finns, så ber jag dig om ett tecken. Jag ber att jag någon gång under den här dagen ska få höra den där sången som jag älskade när jag var liten. Den om ett träd i min trädgård som är 100 år gammalt. Och just när hon går förbi Jonathan, 11 år, lyssnar Jonathan in den helige ande och sjunger exakt den sången i exakt den sekunden. Hade han sjungit den en dag senare, till och med en timme eller en minut senare, så hade någonting gått förlorat. Men han sjöng den nu. Och han räddade ett liv. Den kvinnan gav sitt liv till Jesus där på Stora torget och blev frälst. Och jag tänkte själv, Gud, vad hade du behövt göra för att få mig att sjunga den sången? Om det var jag som stod där på busstorget och hade behövt sjunga den här sången. Gud hade behövt skicka både Mikael och Gabriel direkt från himmelen. Och bryta ner mig på golvet och säga, sjung Joakim, sjung! Och jag hade sagt, jag vill inte sjunga. Jag vill inte göra bort mig. Men Jonathan, 11 år, med Downs syndrom, lyssnade in den helige ande och ett liv blev räddat. Du behöver inte vara världsbäst på allting. Du behöver bara ta möjligheten när den kommer och leva i Guds nu. Det här gäller inte bara enskilda individer. Det här gäller också oss som församlingar. Här i avslutningen så vill jag bara nämna om någonting som vi har sett som ett Guds nu hemma i Uppsala i Sverige. Och det har gällt Mellanöstern och flyktingvågen som har kommit till oss under det senaste året. Det var väldigt speciellt det som hände i Sverige. Även om jag inte vet exakt hur det här skedde och hur det avspeglade sig i Norge. Men för ungefär 1 år sedan så fick vi ett tilltal från Gud i vår församling som vi tog på allvar. Vi upplevde att Herrens ande sa till oss en ny våg av mission. Att vi skulle på nytt kliva in i en missionsfas i vår verksamhet och i vår församling. Och vi började på en gång tänka, vilken världsdel är det nu vi ska åka till? Vart ska vi skicka missionärer nu? Och inte visste vi att den här vågen var på väg emot oss. Det var inte vi som skulle gå ut och besöka ett annat land. Utan en hel våg av tiotusentals flyktingar var på väg in emot Sverige, inte minst. Och Tyskland, som var de 2 länder som fick ta emot flest av dessa människor. För ett år sedan så såg jag hur mitt eget land vände sig mot det här. Och hur så mycket främlingsfientlighet och rasism började prägla samhällsdebatten. Hur människor började säga nej, gå tillbaka till de länder som ni kom ifrån. Och där och då utmanade Gud mig och oss i Livets ord. Och han sa, vill ni bygga en fruktanförsamling eller en trosförsamling? Vill ni se det här bara på ett mänskligt sätt eller vill ni se det i tro? Vill ni se möjligheten inne i problemet eller bara problemet? Och vissa, vi tror att vi vill se möjligheten i problemet. Och så börjar vi gå den här nya situationen till mötes. Vi satte upp ett stort banner på vår kyrka där vi skrev Refugees Welcome. Vi började bjuda in de här människorna in i våra möten och arrangera olika speciella outreach för att hjälpa dem genom kläder och mat och inte minst evangeliet om Jesus. När det gäller vägen som många vandrade nerifrån Grekland och upp mot Sverige så kopplade vi samman våra församlingar i Europa och gjorde en rutt som man kunde gå från en menighet till en annan så att man under vägens gång kunde få höra evangeliet, ta emot Jesus, få uppföljning och många av dem som kom upp till Sverige var vid det laget redan frälsta och fyllda med den helige ande. Vi började skicka team ut till flyktingläger. Mobiliserade vår barnverksamhet, vår ungdomsverksamhet och började åka ut på team. Och om jag bara tittar tillbaka på det här året som har gått sedan allt det här började hända så ser jag så många nu som har blivit frälsta. Jag tittade på, jag var ju här och predikade i förmiddags men fick rapporter hemifrån. Vi hade dopförrättning idag. 80% av alla som döpte sig var flyktingar som har givit sina liv till Jesus. Som jag känner nu ett år senare tänker jag, hur i all världen kunde vi ens bygga menighet utan alla dessa underbara människor? Och så har vi också åkt ut till Mellanöstern. För 3 veckor sedan var jag i Egypten och predikade på en ungdomskonferens. 13 000 ungdomar i ett muslimland som kom tillsammans. Det här är en bild därifrån. Och att se detta ske i ett arabland, i ett muslimland, där det hade varit fullständigt omöjligt att göra någonting sånt här bara för 3, 4, 5 år sedan, var helt och hållet makalöst. Vi gjorde en inbjudan till frälsning och du skulle ha varit där och sett dessa ungdomar komma till Jesus i hundratal, öppna sina hjärtan och ta emot honom. I Egypten enbart har de senaste 5 åren över 4 miljoner människor givit sina liv till Jesus. Det här är den största väckelsevågen någonstans i världen i modern tid. Och den kom i en tid när du lever på den här jorden. Titta på de här ansikten får du se. Egyptiska, kristna, unga människor. Fulla av glädje, fulla av frimodighet. Det lyser av Jesus om dem. Och just i den här tiden får vi leva. Men vi måste leva med Guds nu. För den här dörren som är öppen, den är öppen nu och den kanske inte är öppen på samma sätt om 5 år eller någonting sånt där. Irak är ett annat sånt land. Man räknar med, lågt räknat, att 10 miljoner människor inne i Irak har givit sina liv till Jesus de senaste 5-6 åren. Och då sker inte det genom möten som det vi sitter på den här kvällen. Det sker genom att Jesus själv kliver in i byar och städer och familjer. Han uppenbarar sig i visioner och drömmar. Jag hörde från en familj som nu är med i vår församling hur Jesus hade klivit in i ett rum där de satt 20 stycken i familjen. De är lite större ofta än vad våra norska och svenska familjer är. Och Jesus hade kommit in och Jesus hade berättat om evangeliet själv. Och så hade han bett med dem i en frälsningsbön. Om Jesus ber med dig i en frälsningsbön, då blir du frälst. Så över hela Irak nu har vi samhällen och byar där det är massor med människor som har mött Jesus. De har sagt ja till honom men de har ingen mer möjlighet att veta någonting mer om vem han är. Så nu bara för några veckor sedan, eller ja, ett par månader sedan är det nu, så fick vi bara en sån här öppen dörr som kom. Vi fick möjlighet att från vår församling få tillgång till 3 stycken drönare. 3 meters drönare som vi byggde om här nu i somras så att den skulle kunna bära såna här. Det här är en elektronisk arabisk bibel som innehåller hela bibeln på arabiska. Och varenda en av de här drönare kan flyga in över Irak och släppa ner 600 såna här arabiska biblar i områden där Jesus nyligen har uppenbarat sig och tusentals människor har kommit till tro. Och det första man gör när man ser en sån här, när man trycker på den, så startar den och så kommer det upp 10 anledningar till varför du behöver Jesus i ditt liv. Och så har du hela bibeln på arabiska. Och vi har som genom ett Guds under fått en irakiska hemliga polisens tillstånd att flyga in över gränsen varenda natt med en ny last av biblarna som har förvandlat våra liv och som just nu förvandlar människors liv nere i Irak. Det är nästan som man får vara glad, eller hur, vad säger du? Men för oss som församlingar och för oss som enskilda så handlar det om att leva i Guds nu. Vad säger Gud nu? Vad kan vi göra nu? Vilka möjligheter har vi? Vilka förändringar sker i samhället som ger oss en möjlighet att sträcka ut en hand av Guds kärlek och Guds förälsning och göra en skillnad i våran värld? Det sista ordet, och jag vill avsluta med det här ikväll. Sedan jag har sagt att vi behöver leva med ett Guds ja i våra hjärtan och ett Guds nu i våra hjärtan. Så det sista ordet som gör en människa till en världsförvandlare, en världsförändrare för Jesus, är ordet andra. Bibeln säger i andra Timoteus brev, Paulus skriver till Timoteus, att i den sista tiden ska människorna bli själviska, egocentriska. Det här är den största sjukdomen i västvärlden. Människor som bara lever för sig själva. Och vet du, det finns en kristen version av det också. En version där vi hela tiden kommer till kyrkan för att jag ska få någonting. Jag ska få träffa vänner. Jag ska få tag i någonting. Och missförstå mig inte. Gud har så mycket han vill ge till dig. Men våra livston måste handla om andra människor. Det är den kristna originalversionen. Inte hur mycket kan jag få ut av det här. Utan hur mycket av Jesus kan jag ge till någon annan. Och låt mig bara här i slutet av mitt budskap till dig här ikväll presentera dig för en av mina personliga stora förebilder genom kyrkohistorien. Den här mannen. Så där vill jag se ut när jag är 84. Det är skägget alltså. Han heter William Booth. Han var general och grundare för Frälsningsarmén. Han föddes 1829. Och som 15-åring gav han sitt liv till Jesus. Och ganska snabbt visste han om att han ville predika och ge sitt liv att berätta för andra om Jesus. Så han började predika i kyrkor, men det gick inget bra. Han var en värdelös predikant. Men det var bara för att han själv var i fel område, i fel sättning. Men när han var 20 år gammal började han predika ute på gatorna och leda människor fram till Jesus. Han flyttade till London och vann 126 personer på ett år. Och av de 126 personerna så var 126 evangelister. Man började predika överallt över hela staden. Tusentals människor gav sina liv till Jesus. Och den här mannens hela tema, hela livsfilosofi, hela tolkning av kristendomen är att det handlar om andra, 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 andra. Och jag vill avsluta här med att berätta för dig om hur hans undervisning och hur det här livstemat präglade den unga generationen i Frälsningsarmén under den här tiden. Jag vill berätta för dig om en båt som hette Empress of Ireland och som la ut från sin hamn i Kanada och skulle åka över Atlanten till London. Det här var 1914, den 29 maj, över 100 år sedan. Ombord på den här båten var 1477 människor och en grupp av 120 unga frälsningssoldater i samma ålder som många av er här. Tyvärr, mitt i natten under den här kryssningens gång, så kolliderar den här båten med en annan båt och den börjar sjunka. Och den här båten sjunker snabbt. Den är under ytan på 14 minuter. Det finns inte en möjlighet att sänka en enda livbåt i vattnet. Den enda chansen du hade till överlevnad, det var om du fick tag på en flytväst. Och när båtarna kommer till undsättning från runt omkring, några timmar senare, så lever bara de människor som lyckades få tag på en flytväst. Och när man börjar samla ihop de ungefär 300 människorna som överlevde och fråga dem om vad som hade hänt den här natten, så började allihopa berätta en väldigt märklig historia. Och allas historier gick tillbaka till den här gruppen av 120 ungdomar från Frälsningsarmén. De som hade hört ordet andra predikas under hela sin uppväxt. Man berättar att när många av de här ungdomarna hade hamnat i vattnet, så hade de som fick tag på en flytväst tittat sig omkring och sett att det var så många utspridda över vattnet som inte hade någon flytväst. Och det man hade noterat då, det var att var och en av de kristna ungdomarna hade agerat på exakt samma sätt. Alla hade tagit av sig sin egen flytväst och kastat den till någon annan. Det var ingen ledare som hade sagt, nu ska alla göra så här. Utan var och en av de här unga människorna, flera av dem tonåringar, gjorde det spontant. Det var deras version av kristenheten. Att det handlar inte om mig och min överlevnad och min bekvämlighet. Utan om jag kan rädda ett liv ikväll. Om jag kan ge mitt liv för att någon annan ska få leva. Så är det det som jag ska göra. Och det kanske mest gripande vittnesbördet kom från en man som var 38 år gammal och som överlevde den här katastrofen. Han berättade med tårar i ögonen hur han hade legat där och kämpat mot vågorna och mot strömmarna. Han hade ingen flytväst och han förstod när kylan kröp in i hans kropp att han skulle gå under den natten. Att han aldrig skulle få se sin kona och sina barn igen. Men då ser han en jänte. Och hon är ungefär 18 år gammal, bedömer han. Och han ser hur hon simmar emot honom, stirrar på honom och kämpar mot vågorna för att komma så nära honom som hon kan. Och när hon är nära nog tar hon av sin flytväst och kastar den till honom. Och han tar emot den. Och en del av honom vill behålla den och vill överleva. Men så skär det i hans hjärta. Hon är bara en flicka. Hon är en tonåring. Hon är bara hälften så gammal som han. Så han tar flytvästen och kastar tillbaka den till henne. Och så ropar han, rädda dig själv istället. Och så berättar han i sitt vittnesmål att när detta hände så blev hon rasande. Och hon tog flytvästen och hon kastade den tillbaka till honom en gång till. Och så ropade hon ut ord som han aldrig någonsin skulle glömma. Ta den, för jag kommer att dö bättre än dig ikväll. Jag kommer att dö bättre än dig. Vad var hennes livsperspektiv? Om jag dör ikväll, vet jag var jag kommer någonstans. Jag kommer bara komma dit lite snabbare än vad jag hade trott. Men om du dör ikväll, utan Jesu nåd och förlåtelse, så går du evigt förlorad. Och när jag läste om detta, så fick jag bara lägga ihop boken och ta några djupa andetag. För jag hade tittat rakt in i kristendomens originalversion. Det här är varför Jesus kom. Ingen har större kärlek än han som ger sitt liv för sina vänner. Och jag vet inte om det bara är jag. Men jag började känna när jag hörde om den här berättelsen. Och när den gick runt i mitt hjärta och när den påverkade mig så djupt. Att jag ville ha någonting från det här vraket, från den här episoden att minnas. Jag ville ha någonting jag kunde röra vid och se på för att komma ihåg 120 kristna ungdomars hjältemod och självuppoffringsvilja. Så long story short, jag fick kontakt med en man som var son till en dykare i Kanada. En man som hade dykt på det här vraket strax efter det att det hade sjunkit. Och han hade skeppsklockan från Empress of Ireland. Det här var skeppets varningssystem. Det fanns inga sirener ombord. Utan det var en klocka man ringde i när det var kris. En klocka man ringde i när det var fara. Och för 100 år sedan så ringde förmodligen den här klockan. Och den klockans ljud blev signalen till 120 kristna ungdomar. Att nu är det dags att kliva fram och leva kristendomens originalversion. Att göra som Jesus. Att ge sitt liv för någon annan. Och här i slutet av den här kvällen tänkte jag ringa i den här klockan. Och du kanske är här ikväll och du kan inte 100% säga i ditt hjärta att du har en flytväst på dig. Du kanske inte riktigt har det rätt ställt med Jesus. Du kanske inte från djupet av ditt hjärta vet att om du skulle sjunka idag, om du skulle komma till himlen eller gå förlorad, då ringer den här klockan för dig ikväll. Och genom att bara säga ja till Jesus, genom att öppna ditt hjärta och ta emot honom, så kan någonting helt nytt börja i ditt liv. Jag kommer också ringa den en andra gång. Och det är för dig som är kristen, men som känner att själviskheten har blivit lite för stark i livet. Du kanske har tappat fokuset. Kanske glömt vad det hela handlade om. Kanske glömt vad som var originalversionen. Och någonstans inom dig så känner du, det är det här livet jag vill leva. Jag vill leva ett liv där jag säger ja, där jag säger nu och där jag säger andra. Där det inte bara handlar om mig själv, hur framgångsrik, populär eller rik jag kan bli, utan hur mycket jag kan få ge till någon annan. Här i slutet av den här kvällen ska vi bara stilla ställa oss upp i Herrens närvaro. Och jag skulle önska när du står här, även om det är så många här i kyrkan ikväll och det är jätteroligt, det är fantastiskt. Jag skulle ändå önska att du kan försöka ställa dig så ensam som du bara kan bli här en stund. Om du vill får du gärna sluta dina ögon. Det finns ingen magi i det. Men det hjälper oss att inte vara så upptagna med vad alla andra gör eller inte gör. Det hjälper oss att vara ensamma med Gud här en stund. Och jag kände när jag var i bön inför den här kvällen att du finns här och det här gäller dig. Kanske har gått i en kyrka länge, kanske har kristna föräldrar, men du är osäker på din egen relation med Gud. Du kanske aldrig har haft en sån relation, eller du kanske hade den en gång, men så hände saker. Och nu vet du inte riktigt hur det är med den där relationen längre. Och ikväll kallar Jesus ditt namn. Och är det så att du skulle behöva säga ett ja till Jesus ikväll, då skulle jag vilja inbjuda dig att göra det bara genom att du räcker upp din hand om en liten stund när den här klockan ringer. Du behöver inte gå någonstans, du behöver inte lämna din plats. Det här är mellan dig och Gud. Men det är så viktigt och det är så dyrbart att du gör det här. När jag bad inför den här kvällen så kände jag hur Guds ande talade till mig att det finns en jänta här någonstans. Och Herren kallar på dig på ett speciellt sätt och du känner det nog redan just nu i ditt hjärta. Du har en kristen uppväxt, en kristen bakgrund. Och kanske ganska få runt omkring dig egentligen vet hur det står till med ditt hjärta. Men det är inte där det behöver vara. Och ikväll står Jesus här med utsträckta armar. Och han säger, kom hem. Välkommen hem. Välkommen in i det där äkta livet. När du vet från djupet av ditt hjärta att det är jag och det är du. Och du är min dotter och jag är din fader. Under att alla bara står med slutna ögon inför Jesus. När jag ringer i den här klockan. Som en gång för 100 år sedan göd över 120 ungdomar. Om du behöver Jesus. Om du behöver bli allvarlig med honom. Ta emot honom. Eller komma tillbaka till honom. Vill du bara när du hör ljudet av den här klockan i så fall. Lyfta din hand. Den handen blir ditt tecken. Din signal. Din gest gentemot Gud. Att du vill komma till honom och bli hans barn. Om du redan har den förvissningen i ditt liv kan du bara stå stilla inför honom i bön och tacka honom för vad den helige ande gör just nu. Se händer som går upp över hela kyrkan nu. Om du behöver vara en av dem och säger till Jesus ikväll, jag vill vara din. Jag behöver bli förlåten. Jag behöver bli renad och bli ditt barn. Så lyft din hand i så fall. Herre, jag ber för var och en som har lyft sin hand just nu. Du säger när vi kommer till dig så kommer du inte att stöta bort oss. Och just nu öppnas din famn så brett och så varmt och välkomnar oss var och en tillbaka till dig. Herre, vi ber i våra hjärtan, Jesus, du är vår Herre. Jesus, vi är dina barn. Förlåt oss våra synder. Och låt en ny frisk vind av liv flöda in i våra hjärtan. Jag tackar dig att du ikväll sträcker dig ut till människor som behöver dig. Och som har bestämt sig för att ta emot dig. Och du gör ett mirakel i deras hjärtan. Från den här dagen, från den här stunden, så är de dina och du är deras. Vi tackar dig för det i Jesu namn. Amen.